Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
I dagens program ska jag säga så har vi besök ifrån Östhjälpen. Och vilka vi har här, det tänkte jag att de skulle få nämna lite. Först lite om sig själva. Och jag pekar på en man där borta som heter...
Ingmar Nystås.
Du, din roll i Östhjälpen är...
Ja, rollen är att jag har två förmåner. Dels har jag förmånen att vara involverad i hjälptransporter ner till Rumänien. Och sen har jag förmånen att få lov att vara med ute och stötta människor ute i Donaudeltat. Det vill säga där Donau rinner ut i Svarta havet. Och det är jätteroligt. Kan låta konstigt, men
nej då.
Det är liksom glädjen att få dela med sig av det man har och framförallt att se glädjen i ögonen på människorna när man möter dem.
Och så har vi med oss också, då pekar jag på nästa man som är en kvinna.
Jag heter Margareta Zettergren och min roll är svårdefinierad tycker jag nog. Jag har varit med från början. Jag har varit med och utbildat personal nere i Rumänien för att de skulle kunna ta hand om de barn som föreningen Östhjälpen ville bygga ett barnhem för. Och det har jag gjort. Och sen har det hållit på.
Det bildades, som jag förstår det rätt, Östhjälpen i våren 90.
Ja, det stämmer. Direkt efter Ceausescus fall, december 89, så blev det möjligt för utländska människor att besöka Rumänien och få insyn i hur det såg ut inne på barnhemmen till exempel, inne på ålderdomshemmen, inne på bland de institutioner som hade hand om de mest utsatta. Och det var upprinnelsen. Då kom svenskarna hem, delegationer från kyrkorna i Partille hade varit nere. Och de hade blivit ombedda. Gör något för våra barn, gör något för våra äldre.
Detta är kopplat till Rumänien. Man kan ju tänka att det finns, det vet vi, det finns ju många områden och länder och så vidare som har det problematiskt.
Vi hade ett pastorspar som där Angela Örman född i Rumänien, uppvuxen där. Och hennes make, pastor Sven Örman, de hade kontakter och församlingar hade kontakter här i Partille. Vi gjorde paket och det var under Ceausescu-tiden och skickade till utsatta personer. Och då hade vi relationer till rumäner där nere och det var lätt att fortsätta.
Så där har vi, om man säger så, ingången,
ja, det var
i
det.
Där. Men jag antar, för er del tidigare, hur har ni varit involverade? För jag kan tänka, eller det är en fråga, tidigare varit involverade i olika former av hjälparbete?
Ja, de allra flesta kyrkor och församlingar har ju någon form av missionsarbete eller solidaritetsarbete i olika länder. Och ibland så är det en slump eller det är personfrågor var hjälpen hamnar. Och nu blev det för vår del Rumänien. Och det var ju så väldigt uppenbart behoven när landet öppnades och det blev möjligt att få insyn i landet.
Du sa det, Ingmar, du har ju bland annat... Kör transporter ofta? Hur ofta blir det?
Ja, i dagsläget så är det nog lite mer än en i månaden en långtradare som går ner. Men numera så kör ju vi inte själva utan vi hyr ju in åkerier. Mm. Och just nu så har vi ett rumänskt åkeri som har transporter till Sverige och så får vi hänga på återresan.
Men tidigare, var du själv i ratten eller hur?
Ja, jag har kört en skräckfärd ner till Rumänien.
Alltså en?
Ja, jag har kört fler så att säga, men en var en skräckfärd. Och det var alldeles i början, det var ju innan då som Ungern och Rumänien var med i EU. Och på den tiden så var man tvungen att åka upp till rumänska ambassaden och få alla papper påskrivna vad det man hade med sig. Och det hade jag varit och fått, i det fallet så var det 12 papper som skulle vara påskrivna och stämplade på ambassaden. Så småningom visade sig att det fanns 12 papper, 12 stämplade och 11 påskrivna. Och på den tiden då, när man passerade Ungern så fick man deponera pengar på värdet på transporten när man körde in för att man inte skulle lasta av någonting i Ungern. Så när man åkte ur Ungern så fick man tillbaka motsvarande pengar. Och så var det väl ungefär 100 meter ingenmansland. Och så när vi kom fram till rumänska tullen då, så tyvärr så upptäckte de ju på det 12:e pappret att det fanns ingen signatur ifrån ambassaderna, ja, den då som var chef där. Så fick vi inte komma in i Rumänien, och efter, ja, det var väldigt smalt och trångt, så att jag kunde inte backa tillbaka i Ingemansland. Jag fick köra fram och så fick jag backa på andra sidan den här tullbyggnaden, och då höll jag på att köra på en ställning som höll på att trilla ner. Och sen så småningom, och det här var ungefär vid 8-tiden på kvällen och det hade blivit mörkt, fick vi stanna i Ingemansland, för vi fick inte komma tillbaka in i Ungern, för vi hade inga papper på godset. Resultatet blev att vi, så att säga, ungefär 24 timmar senare, när det kommit ett nytt tullgäng, de var lite mer resonabla. Då fick vi diskutera med dem. Vi kom in.
Vi kanske ska, tänkte jag, kanske ska lugna ner oss lite efter den där stressiga affär. Med lite musik.
Ja, varför inte?
Ja. Och du har valt den första låten.
Ja, det är glad musik, och det var inte det vi kände just då. Men det är det man känner när man får lov att vara med i det här arbetet.
Ja, då så. Second Line kommer här. Har du någonting att säga, Ingmar, om låten? Mer än att du var glad, sa du. Det kändes...
Ja, den förmedlar glädje. Och den glädjen som man får lov att känna när man får lov att dela med sig till människor som har det sämre.
Jo, jag blev ju avbruten där faktiskt för musik. Det var detta med mutor och liksom en annan kultur. Mm. Du sa något där, Margareta, om...
Ja, vi har ju försökt genom alla åren att undvika att ge mutor. Överhuvudtaget inte ens komma i närheten av det. Men det är inte så lätt. Och vid några tillfällen så har det varit så att vår personal har fått sticka till läkare, ett antal läkarrockar eller något sånt ifrån Sverige, för att vi skulle få hjälp för någon av ungdomarna som var akut sjuk. Och då är man i en sån situation som man inte kan förhandla så mycket, utan då blir det en form av muta. Och jag hade kontakt med SIDA, eftersom vi fick bistånd från SIDA de första åren för undervisningen. Och då frågade de, hur gör ni med och era medarbetare när de jobbar i länder där man har mutor som system? Och då fick jag det diplomatiska svaret, fråga inte så mycket. Så. Den etiska koden gäller också sjuksköterskor, men även de har förväntat sig mutor, men... Det är på något vis, läkarna har inte varit särskilt bra betalda i Rumänien.
Ja, det är väl.
Och då blir det här som en av våra barnläkare som vi hade kontakt med där nere sa, när vi var upprörda över att nyblivna mammor var tvungna att sticka till barnsköterskorna lite pengar för att de skulle kunna få amma sitt barn. Och vi sa, det är inte klokt, ni kan ju lägga barnet i en cykelkorg och hänga det på sidan på sängen på BB istället för att ni ska ha det här systemet att barnsköterskorna kan bära barnet till. Men då sa hon att jag kan inte förmena min personal den lilla extra inkomsten. Så. Och då först många år senare så bytte de system. Så.
Du sa något där, Ingmar, skillnaden tycker jag var hur man ändå kan extra tacka utan att det, så att det känns rätt.
Ja, det är väl så här att en sak är om man behöver lämna någonting innan för att få någonting gjort. Däremot är det en helt annan sak att på vanligt artigt sätt lämna någonting enkelt, ett halvt kilo kaffe eller vad det kan vara, som tack för hjälpen. Det vill säga, de fodrar ingenting förväg, men man får lov att uppleva glädjen från båda sidorna att man får som tack för hjälpen.
Mm. Vi pratade också här om just Östhjälpen, att det heter så. Ni får gärna berätta lite om det.
Ja, det det blev ju, det var ju fortfarande väldigt spänt på östsidan. Och det var flera länder som...
Kan du nämna till exempel länder som...
Estland, Lettland, Litauen och bitvis också Ryssland och Moldavien. Vi har kunskap om att det var stora behov där, men eftersom vi upptäckte det här att ska vår hjälp, ska vi mäkta med, så får vi begränsa oss. Och då får vi hålla oss till det här projektet som har varit vårt huvudprojekt. Att bygga ett barnhem i Rumänien och se till att det kommer igång. Sen har det blivit ringar på vattnet som har gett väldigt mycket mer arbete och engagemang.
Så här, man inte känner till det hela, så har man uppfattning om att det handlade mycket om att dela ut biblar, att missionera. Men det, så var det ju absolut inte.
Nej, det, även om det i sig är gott, men våra... Präster och pastorer brukar konstatera det att mission utan diakoni, det är inte förenligt med kristen verksamhet, utan man får ju, som Frälsningsarmén sa, först se till att folk är mätta innan man kan sjunga för dem. Och det är ju en typ av solidarisk handling som alla kan känna att det här vill jag vara med om. Och det har ju varit en fantastisk uppslutning av Partillebor och andra runt omkring oss som vill vara med och jobba med detta och vill vara med och skänka till det som går ut till andra. I och med att vi tjänar ju inte, det är ingen vinstgivande verksamhet som vi håller på med, utan det tär, men det känns ändå väldigt meningsfullt.
Jag skulle säga så också att det är ju ingen av oss som har betalt för det, utan oftast när man gör resor och sånt får man betala det själv. Det är ju liksom, tiden är ju det vi själva satsar på, och även så här kostnader. Så det som skänks, det går ju liksom oavkortat in i den verksamhet som vi är engagerade i.
Du säger betala själv, det innebär det går Östhjälpen som, för jag kan tänka att ni ska inte behöva betala ur egen ficka för du reser.
Jo,
eller?
Men det gör jag.
Det blir alltså så.
Jag betalar mina resor
du
själv.
Du menar det? Liksom en...
Jo, men det kan man säkert få, men
Jag
har valt det. Då. För då kan jag säga att det som samlas in, det går oavkortat.
Jag har inte haft den möjligheten på samma sätt, men det är...
Ja, men du har ju rest mycket mer än vad jag har gjort.
Jo, jag har varit där ett antal gånger och ett antal veckor, och då blir det ju det här att man satsar av sin tid, och det är den insatsen som känns viktig.
Hur många gånger har du varit där?
Ja, det är 58 eller vad det är. Det är inte så, det är inte så mycket egentligen.
Det låter mycket.
Ja. Jag har bara kommit upp i 25.
Det är imponerande.
Ja. De första åren hade vi ju, som sagt, och där var jag definitivt inte ensam, utan vi var några som höll i utbildning och också sen nu senare fortbildning av den personal som jobbar med de här ungdomarna som vi har. Svårt handikappade, väldigt beroende av omsorg och omvårdnad. Och då behöver man ju ökad kunskap för hur tar vi hand om dem? Hur ska vi göra? Och då måste vi ju också leta hjälp i Sverige och även utomlands för att få hjälp och stöd. Mm. Det otäcka är ju att behoven är så enorma. Man kan tycka att vi har kommit mycket längre, och det är bättre för väldigt många i Rumänien. Men det har också blivit sämre för en del. Och det är fortfarande så att behovet av stöd och kunskap för att se på människor på ett sånt sätt som gör att människovärdet stärks. För det Ceausescu gjorde under 25 års diktatur ett hemskt intryck på sitt folk. Och det tar det generationer innan man är av med. Så det har varit, skulle jag vilja påstå, trots Ingmars alla långtradare, så det viktigaste vi har förmedlat är nog synen på människan. Det vi har försökt att människors lika värde, människors rättigheter till hjälp, det har nog varit det allra viktigaste.
Mm. Det här är det en CD som du har tagit med dig, Margareta, från, som Frälsningsarmén har gjort.
Ja, de gjorde en härlig julskiva ett år, och där finns det goa låtar.
Goa låtar,
kramgoa, men
och bland annat nästan en med Totta Näslund.
Ja, som heter...
Som en härlig gudomskälla.
Som en härlig gudomskälla, kärlek, nåd och sanning.
som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.
Också en glad låt och man känner igen melodin och så. Ja.
Som sagt, vi har ju representanter från Östhjälpen här idag, Ingmar och Margareta. Vi ska ju fortsätta vårt lilla frågande förstås, som man inte är nyfiken på. Det är ju, behovet av hjälp är ju som sagt oerhört stort. Hur är det med givandet så ska jag säga, ifrån folk?
Jag tycker att väldigt många människor är väldigt generösa. Det är när de vet vad grejerna tar vägen. Och framförallt det här att de vet det de skänker och som du har avsett för Rumänien. De vet att det kommer fram och det är ingenting som försvinner på vägen. Utav alla dessa långtrådare som vi har skickat under många, under 25 år, så är det nog bara, jag tror det är en lastbil som det har försvunnit några kartonger i. Och den lastbilen hade på något sätt fått stopp i Tjeckien. Och vad som hände då, det vet jag inte riktigt. Men då var kanske, säg att det var 10% av lasten som var borta. Men i övrigt har det inte...
Men ni har med andra ord väldigt god koll.
Och vi har haft många människor med oss nere i många sammanhang där de själva kunnat se att grejerna har kommit fram och att det tas om hand om på ett bra sätt.
Det är fördelen med en liten organisation, att vi har koll på allt.
Du, hur mycket folk är ni, om man säger, som både, ni har ju en styrelse och lite mer så här formaliserat. Hur många är ni i den?
Vi är 16 stycken.
Ja, det är väldigt många och alla är där. Ja,
det var ganska mycket. Ja, vad kommer det sig?
De olika kyrkorna är representerade.
Ja, så är det
och förstås. Sen lite annat löst folk. Och då blir det många. Och när de frågar då, varför håller ni på? Ni har hållit på sedan 1990. Och då återigen det här, det är meningsfullt. Varför ska man då inte kunna hålla på?
Men det här är en lokal företeelse, sa du. Men trots allt så är här i Partille, så är alla kyrkorna med.
Ja, och sen har vi ju vänner då, Lerum. Jag menar, det finns ju givare också faktiskt från hela landet. Därför att vi har släktingar och annat som stöder oss. Sen är det, apropå det här med skänkta saker, så är det ju flera firmer som istället för, ni vet det som är modernt idag, att man ger sin personal en julklapp. Så har man gett oss julklappen istället, och det vi har kunnat redovisa då till vad vi använder det till i pengar.
Hur finansierar ni er? Är det enbart via hjälp utifrån, eller har ni någon annan form av typ statsbidrag eller något annan form av...
Inga statsbidrag. Second hand-affären är en bas. Offergåvor, församlingar som samlar in en sak. Syföreningar som har försäljningar. Vi har födelsedagsuppvaktningar. Istället för när man fyller 75 år att slippa få prylar, så går det till Östhjälpen. Och så försöker vi ordna med adresser där man får höra då att den och den har skänkt så mycket till din födelsedag.
Men ni känner att ni har ett hyggligt inflöde?
Ja, det har vi. Och vi har valt det här att ha ett 90 000 konto, får vi ofta frågan om varför har ni inte det. Partille är ganska litet och det är ju här som vår mesta kundkrets är. Mm. Vi har valt bort det, för det är också en kostnad med det.
Det är inte gratis att ha ett 90 konto.
Det
kostar ju det så har det. Och dels så fordrar det betydligt mer rapportering av olika slag. Självklart för att man ska kunna ha koll på vad det är för någonting som används det. Så det är helt okej. Men vi har sagt att vi tror att vi klarar oss utan.
Partille kommun på något sätt stödjer moraliskt?
Ja, det gör de. Och vi har haft ett 26-årigt samarbete med Partille kommun. I 26 år har 26, vi samarbetat med sociala arbetsnämnden i första hand. Mm. Men vi har, det ser lite annorlunda ut idag, men vi har haft ett som också modernt att säga, ett sånt här vinna-vinna-koncept. Vi har haft personer som har kommit och jobbat hos oss och har hittat någon nisch där man känner att man passar och man trivs. Och så har vi fått del av deras arbetskraft, och det har varit jättefint.
Du nämnde förut där, Ingmar, med att man kan vara väldigt generös. Har ni något exempel? Så, kuriosa på vad som har skänkts?
Ja, jag har ett jättebra exempel och det är Liseberg. De bytte ju alla sina kostymer och sånt där för ungefär ett år sedan. Och då fick vi en bra bit över 1000 flisjackor, såna här röda, jättefin, som vi har kört ner. Så det är massor av människor inne i Donaudelta som går omkring i röda flisjackor. Så när vi var handlade mat till några familjer i en affär här för ett par veckor sedan, så var det 4 kunder och 2 expediter i affären. Alla 6 hade röda Lisebergsjackor. Och en annan sak vi fick ifrån ett företag i Kungsbacka, så fick vi en massa badrockar som vi körde ner och delat ut. Jag har inte sett någon, men nu när det var nere senaste gången, vad var detta för badrockar? Jo, då var det höstkapper för massa kvinnor som inte hade någonting annat. Vi gick omkring gröna och svarta badrockar. Så vi tycker badrockar, men för dem är det ju en jättetjock så att säga, frottérock. Mm. Och är suveränt bra att ha när det börjar bli lite kallt.
Oh, så härligt. Jag gissar att det kommer kanske även från enskilda.
Ja, då. Som... men det är klart att det är få enskilda som har 1000 jackor att skänka.
Ja, det är det.
Men vi har väldigt många generösa företag som finns omkring här. Borås, Kungsbacka, Göteborg, massor. Och det är jätteroligt att kunna veta att grejerna kommer ner, det delas ut.
Och kommer till sån nytta då. Ja. Alltså. Ja, det blir ju...
Brukar ni ta foto och skicka tillbaka? Se här,
ja, jag har skickat till Liseberg ganska många. Och det är så roligt, på många ställen så kommer de med den här röda jackan och går. Mm. Det är hur kul som helst.
Ja, vad roligt. Vi kanske ska ta en... Allan Edwall var det, som ska sjunga en melodi.
Den här visan, Den lilla bäcken, det är så väldigt mycket av Östhjälpen i det. Från början är det en liten bäck och så blir det större och så blir det till slut havet och Ingmars Donaudelta.
Jag var ett barn med klara ljuva sinnen och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen, och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden, jag levde fritt bland träd och vilda djur. Och som i lera formade jag orden, och rent var hjärtat som det kom och ur. Och lilla bäcken mot älven rinner och älven rinner.
Allan Edwall, han reciterar, sjunger sådär på ett... ja, det var länge sedan man såg och hörde honom. Härligt. När du pratar om att det folk går omkring med Lisebergs röda flisjacka på sig, eller hur delar man ut sånt egentligen? Eller?
Det är, och många gånger så är det ju via de sociala myndigheterna, alltså sjukstugor, skolor, församlingar. Ja, det är ju så oerhört generös gåva, så man kan ju vara väldigt generös när man delar ut det. Men vi försöker också se till då att inte någon får massa utav det, för då är liksom frestelsen för stor att sälja det. Så en person får en jacka. Men det är klart, är man då 4-5 personer i familjen, så är det klart, då får man till var och en. Men vi försöker vara noga med att inte någon får mycket, för då kan frestelsen bli för stor.
Är det en problematik lite då det där med hur man fördelar saker? Så nu hade, sa ju att ni nu hade ju väldigt mycket, men i andra sammanhang...
Det har inte känts så hittills i alla fall, det kan jag inte säga.
Jag har en liten avvikande uppfattning där. Vi har fått mycket sjukvårdsmaterial och vi har valt att nu bara lämna sjukvårdsmaterial till de sjukhus där sjukhuschefen har lovat att inte ta emot mutor. Att personalen där inte ska ta emot mutor. Och det känns ju bra, för vi får ofta, eller inte ofta, men vi får en hel del fint material. Och då är det gott att lämna till dem där vi vet att det inte säljs eller försvinner. Mm.
För det är klart, det kan jag tänka mig attraktivt.
Ja, det är
så att det. Vi pratade ju om, nämnde detta med Donaudeltat, och även, vi har även Casa Aurora. Det får ni gärna utveckla vidare.
Casa Aurora var grunden. Från det har det blivit, som vi sa, ringar på vattnet. Och det är bland annat då att vi har fått mycket prylar, och Ingmar med flera har fått kontakter där nere och det har gjort att vi har kunnat utvidga vår verksamhet. Det är också andra verksamheter i närheten av Aurora. Men på Aurora idag så bor det 15 svårt handikappade unga vuxna. De kom dit när de var barn, men ingen vill ha dem och därför är de kvar. Så att Östhjälpen såg att vi har ansvar för de här ungdomarna och därför så byggde vi tre, vi och vi.
Ja, såg vi till har, att det blev byggt.
Jo, men det är vår personal som till stor del har byggt det. Tre hus som idag är fina stödboenden för unga vuxna med funktionshinder. Och de har personal hos sig dygnet runt. Och de är i behov av mycket stöd och hjälp. Och det är basen. Men sen har vi, som vi sa, att det har utvidgats. Och när nu de här husen fungerar så bra så sa rumänerna, kan ni inte göra något också för våra äldre? Vi skulle behöva ett ålderdomshem. Så Partileborna är nu med och lämnar material, även andra runt omkring, lämnar material till vår second hand affär som är grunden för finanserna. Att vi bygger ett ålderdomshem för 32 personer. Vi räknar med att det ska vara klart under 2018. Men det fattas fortfarande klinkers och material till de här olika rummen. Där kommer man att bo två och två.
Du, skjuta in där. Hur stöttar man helt enkelt om man vill hjälpa till?
Vi har privatpersoner som tycker att de har det de behöver och skickar pengar. För hur den är så är pengar väldigt användbart för att det kan vi omvandla till material där nere.
Hittar man på hemsida och så vidare var att man kan styra eller hur fungerar det?
Det finns olika möjligheter, men hemsidan, Östhjälpens hemsida är ett alldeles utmärkt exempel på hur man kan göra. Vi försöker också att skicka, eller vi gör en tidning två gånger om året som heter Östhjälpsnytt. Kommer ett nytt nummer i december och där skickar vi ut till medlemmar, lägger ut i kyrkor och så vidare. Och där finns det upplysningar om hur man kan komma i kontakt med oss och vart man kan skicka pengar.
Om man nu behöver klinkers, kan man skänka klinkers också? Eller?
Ja, då är det nästa sak. Och då är det så att då måste Ingmar träda in med transporter. Ja, och okay. De kostar. Och därför så har de alldeles utmärkta klinkers i Rumänien. Så då köper vi det här nere. Men det finns andra saker som inte de tillverkar i Rumänien. Nu ska jag säga rätt här. Limträbalkar är något som heter. Det gör man inte där nere. Så vissa saker har vi alltså skickat ner. Och så har vi många svenska byggare som åker ner på fritid och semestrar och hjälper oss att bygga. Och det är helt fantastiskt hur de gör det. Och dessutom frågan när ska vi åka ner igen? Så man tar av sin egen tid och ekonomi och åker. Och det är glädjefyllt att göra det. För det känns i de här tiderna när man är så materiell i många hänseenden så vettigt.
Vi har ju också haft en liten specialgrej. Gymnasiet i Partille.
Ja,
bygglinjen där var nere för ett drygt år sedan. Och byggde ett utegym. Då hade de gjort i ordning allting hemma. Då åkte vi ner tillsammans och så monterade de upp grejerna där. Det finns ett jättefint utegym. Jag tror inte det finns något så fint i hela området.
Och dessutom har ungdomarna på sina dagsprogram, för alla har ett program, de flesta i alla fall, hur de ska använda det här utegymmet. Och nu åker vi ner på lördag, ett delegation, och då ska det programmet utvecklas. Så bland annat Ingmars dotter har fått i hemläxa att träna in nya rörelser som man kan använda på det här utegymmet. För att det är ungdomar som inte, de är som jag sa svårt handikappade och behöver få dagarna att vara meningsfulla. Och det blir de bland annat med det här.
Det stod, jag tappade bort det, men du sa Casa Aurora, vad det betyder.
Casa betyder hemmet Aurora, eller förut hette det Camin Aurora. Men det var när ungdomarna var barn. Mm. Men nu är alla över 25 år faktiskt. Men de var barn när de kom. Och då blir det Casa. Det är alltså hemmet, Aurora-hemmet. Mm. Och nu då har vi de här tre byggnaderna. Och så bygger vi ålderdomshemmet på samma tomt som det ursprungliga huset. Det är en lång historia bara med det. Men det blir på samma tomt. Och där har vi också ett vinna-vinna-koncept. Därför flera av våra ungdomar kan hjälpa till med kratta. De kan bära ved, de kan hänga tvätt. De kan hjälpa till med grönsakerna. Och de äldre kommer att kunna få glädje också av gemenskap där uppe på Aurora. Mm. Jag bara säga kort om det här första huset. Det är det gamla dagiset på Sankt Jörgens sjukhus. Det var en avdelning för dementa som hade sin dagvård där. Det sågades i tu i 27 moduler och byggdes ihop i Rumänien. Och det var vårt första barnhem. Och det var planken som böjde sig mot slutet. Och det var gammalt redan när det kom. Men det har funkat i alla dessa år. Men nu har de som sagt var eget rum. Gemensamt kök. Gemensamhetsutrymmet i övrigt. Men bara det här att ha eget. Mm. Egen garderob. Det är uppmärksammat i Rumänien. Så att de har varit på tv flera gånger. Där de har visat på att så här kan man bygga respektfullt. Så att ungdomar får det bra.
Volontärer, hur mycket folk har ni engagerat? Eller ni, men många engagerar sig i ungefär så.
Det är väl en bit över 100 som finns på den här listan som vi har i alla fall.
Oho.
Som är minst en gång i månaden där. Man kan säga att vi är 5 ansvarsgrupper, 4 olika lördagsgrupper och en fantastisk onsdagsgrupp. För de är där varje onsdag. Mm. Vi andra som är i lördagsgrupperna, vi är där var fjärde lördag. Och då ansvarar vi för försäljningen. Och att vi kan göra det är ju tack vare allt enorma arbete man gör under veckan. Att göra i ordning den här försäljningslokalen och ta hand om det som kommer in. Ta hand om det som går att använda och sätta ut i affären.
Jag ska ta lite musik. Och nu har vi en kille här, Mikael Jonsson.
Mikael Jonsson, ja.
Ja, han såg inte så gammal ut här på bilden.
Nej, han är en ung man.
Ja.
I sina bästa år. Och han har skrivit mycket fin musik. Bland annat, Han går aldrig förbi dig.
Jag ser hur du är ensam och modlös satt dig ner. I en kamp du inte orkar kämpa mer. Om du inte får falla in i Jesu armar, vems armar ska du då falla i?
Han heter Micke Jonsson.
Ja, Micke är ju Mikael.
Ja, är det någon som du känner? Eller är det...
Han är ju en Partille troubadur men reser runt i många kyrkor. Han har varit anställd i Missionskyrkan i Sävedalen som musiker. Men är nu frilans så jobbar över landet.
Var nyfiken på det här med second hand-butiken så tillvida att vi ser ju bilder här av Ann-Kristin Larsson och mycket finns, alltså många bilder och man kan se och det ser väldigt fräscht och fint ut och lite osäkert komma in, liksom in på det här, hur man ska tänka när man skänker saker och vad sa du Ingmar här, hur ska man?
Ja, det ska vara helt och rent om man skulle kunna tänka sig använda det själv.
Mm.
Sen att man i det här läget när man skänker bort det av någon anledning inte behöver det, det är en helt annan sak.
Mm. Men, och det kan vara, och även om man inte har håller på så här full service, man tänkte på glas och sånt, du sa att det är okej att man kommer med...
Man kan ju tycka att om man kommer med ett glas att det inte är värdefullt, men har man 5 stycken förut och det sjätte gick i sönder och så kan man komplettera så har man plötsligt 6 glas igen likadana.
Mm. Så kort och gott, och är det, och ni tar ju även, som jag förstått, och det ser man ju på bilderna också, möbler och så, men och det är ju samma sak, det är naturligtvis sånt som man kan tänka sig att köpa själv, men, men man kan ju slå en signal och kolla.
Uppskattas, och så får det inte vara allt för stort och allt för tungt, för då kan det vara svårt att transportera det.
Det är ju det här att vi är, många av oss som är volontärer är ju lite grann eller mycket grann till åren komna. Och då blir det ju av naturliga skäl vissa begränsningar, men vi försöker att lösa det.
Så att i så fall är man tveksam på något, eller ja, kort och gott slå en signal och prata. Mm. Och framförallt besöka och kika hur det är.
Det är många volontärer som gör en strålande insats och har lite egna ansvarsområden och typ Ann-Kristin som hjälper oss med tavlor och värderar konst och ser också realiteter, att det här borde vi gå till auktionskammaren med och det här borde vi föra diskussion med om det, hur värdefullt det är. Så att ändå så är det ju en glädje för många att vi missar en del rariteter, och då gör man fynd, och det hör ju också till en second hand affär. Och sen har vi ju gott kaffe och folk sitter där och har gemenskap under långa timmar ibland.
Och ni var säger man, sponsrade eller man backar upp ifrån Hille Sedlöv som gäller lite bullerier och sånt där?
Ja,
och
så. Inte lite heller.
Nej. Inte lite heller?
Nej, de är fantastiska. Varje onsdag, varje lördag får vi förmånen att hämta grejer där. Det betyder oerhört mycket för oss.
Ja, trevligt.
Men det är ju det här, istället för att slänga så kommer det ju människor till hjälp på olika sätt. Överhuvudtaget så är det det här tacket till alla. Man skulle vilja stå och tacka folk i näven för att de skulle förstå hur mycket det betyder för dem som vi möter nere i Rumänien eller var vi är någonstans och har möjlighet att förmedla de här gåvorna. Mm.
Men ni har, jag såg på vad vi har hemsidan, det fanns bilder och lite reportage. För jag tänkte just att för man nu vill följa upp det här och titta, så kan man väl gå in där och kika lite på hur...
Det är också sånt här som vi skulle vilja vara bättre på, men det tar tid och det tar kraft och då...
Men det finns ju ändå en del.
Ja, det gör det. Det gör det, absolut.
Det är någonting du vill säga, Margareta?
Det är så mycket som finns av glädje som är svårt att förmedla när man står i affären och säger det blir 48 kronor. Men det är egentligen väldigt viktiga pengar. Och det tror jag inte vi alltid har möjlighet att förmedla. Och ibland så blir de arga på oss för att vi säljer deras grejer för billigt. Här har vi lämnat mammas stol och den är mycket mer. Och då har vi inte möjlighet att få ut mer kanske. Men ofta ser man glad att vi kan ta hand om det.
För det var en apropå när du nämnde värde. Hur man faktiskt värderar. Hur gör ni då?
Ja, det lär man ju så småningom. Får man inte sålt det så var det för högt pris. Och gick det med en gång så var det för lågt pris. Det tror jag att de som...
Sen har vi två duktiga arbetsledare som också tar rätt på saker. Och det är, man använder telefonen och man googlar.
Ja, man måste väl göra ändå lite sådär. Så att det blir så... hyggligt rätt som möjligt för alla parter helst då, men man förstår ju att det kan uppstå såna här man kan,
men samtidigt är det också, kan ju vara specialgrejer som väldigt få är intresserade av, så då kan ju en sak stå där kanske 4 veckor och så kommer någon och säger wow, precis den ville de ha, och då tyckte de att det var jättebilligt, men för resten av gänget som inte är intresserade, så var det hur dyrt som helst.
Men ni har, jag tänker på det, det är jättemycket grejer som finns, men det är ni har en, jag förstår, måste ju ha en hygglig omsättning på era saker.
Och många gånger, ibland är det ju också så att har det stått tillräckligt länge så får man ju avgöra, antingen ska vi liksom sända vidare till någon annan eller ska vi låta det gå till förgängelse.
Ja, just.
Och det är lika pinsamt, eller det är smärtsamt ska
jag
säga.
Jag förstår det, det måste ju... Det är klart.
Men är det någon av de grejerna som skänks som tas till Rumänien?
Jajamän.
Det gör de också.
Alltså mycket av kläderna som skänks, mesta av kläderna som skänks går ju till Rumänien.
Det gör det.
Jag såg förresten, ni hade ett upprop, eller ja, vad ska man kalla det för? Jag läste lite här på hemsidan om underkläder.
Ja, det är ju inte så vanligt att vi får in underkläder. Nej. Då måste man köpa det och det är lika dyrt där som här. Och har man då möjligheter att få från affärer eller personer som kan avvara... Det är inte så kul att skicka använda underkläder.
Nej,
varken det eller pyjamas. Utan det är så personligt. Så att det försöker vi ju då och tackar väldigt gärna ja till när vi får från firmer som tycker att nu har det här varit länge i vårt lager. Så nu skickar
vi det.
Nej,
tänker jag.
Men det är som givare så... Hoppas man ju att det är så. Man gör en chansning kanske. Eller jag vet inte riktigt. Ni är ju inte heller ni är ingen återvinningsstation.
Ska man vara riktigt ärlig så är det nog en del som använder oss som istället för återvinningscentralen. För det står man där och packar upp så är det kanske en tredjedel ibland i en säck som bara inte går, utan det går direkt till, upp till tippen.
Mm. Men som sagt, den här, att det man själv skulle kunna tänka sig att köpa, ja, det är det man skänker, ja, och ingenting annat. Jag vet också, när jag var här där senast så köpte jag lite små korgar som man kan ha lite bröd i. Mm. Och då kostade de 5 kronor styck. Och då betalade jag med en 20. Och då sa kvinnan bakom disken, barnen i Rumänien tackar dig. Ja. Och det kändes ju lite så, varför gav jag inte henne 40 kronor istället?
Ja.
Men vi ska göra avsluta. Jag vet inte om du har något postgironummer eller någon nummer du vill uppge för våra lyssnare, om de, å andra sidan kanske de kan gå in på hemsidan och titta eller så.
Ja, vi har ju ett plusgiro då. Det bästa är om vi får det på bankgirot.
Okay. Mm.
Och det är 5764 och så är det ett streck och så är det 1045.
Du kanske kan ta det en gång till.
Jajamänna. Mm. 5764-1045.
Onsdagar 3-6 och lördagar 10-1 har vi öppet. Mm. Och så är det öppet för inlämning vardagar.
Vi tackar så mycket för att ni kom hit.
Det känns jättegott, måste jag säga. Vi
behöver fler volontärer. Väldigt välkomna ner och ta kontakt med oss. För det finns hur mycket arbete som helst. Och man hittar alltid något som man känner, men det där skulle jag kunna göra.
Då ska vi avsluta med en sång, Hjärtats längtan.
Camilla Voigt och Jonsereds damkör bland annat, och Leif Strands förstärkning, som spelade in en skiva med väldigt fina sånger. Så det är Jonsered.
Jonsereds damkör.
Ja.
Men vi säger hej då så länge.
Tack.
Ja, hej och tack.
Tack.